If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack med Denke och Berns. Jag heter Denke och med mig har jag alltid...
Hej, ja, mig, Fredrik Berns, hey. Precis. Kul, härligt.
Egentligen är det så här, jag är ju lika mycket med dig.
Ja. Jag tänker att det är mest så egentligen, men jag låter dig få säga tvärtom.
Ja, för att det låtsas som att...
Ja, exakt. Ja.
Hur har veckan varit? Så, jag älskar den frågan, så tror jag att det är menlöst.
Ja.
Hur har veckan varit?
Hur har veckan varit? Det har varit bra, tycker jag. En bra vecka.
Ja.
Det har inte hänt så jättemycket. Vi har precis avslutat januari och klivit in i februari. Det är väl bra. Närmare sommaren, närmare våren... Men fortfarande lika mycket elände utanför fönstret. Ja.
Ja.
Själv då?
Har du köpt något kul?
Ja, men jag har det. Fast inte till mig själv. Jag har hjälpt en kompis. Det här har varit ganska roligt. Jag tror inte jag nämnde det sist. Men egentligen en kompis till min fru. En tjej som skulle köpa en klocka till sin man som fyller jämt. Och så hörde hon av sig till mig. Och så hjälptes vi åt att leta upp den här klockan och ja, sen till slut hittade vi en som var nöjd med och hon köpte den och den kom, eller jag köpte den åt henne, så är det, så, för det här är ju lite min betalning i det hela, är att jag får ta emot klockan, så just nu har jag klockan faktiskt framför mig här och det är en Omega Seamaster Professional, var det, SMP, men med kronograf. Jättefin klocka. Ja. Jag har aldrig ägt en sån här själv och jag förstår att de är populära. Det är en väldigt liksom, allting hänger ihop på den. Den har lite unikt...
Jag tänkte säga att slagkraftet och fyndet om, till skillnad mot alla andra klockor där ingenting hänger ihop.
Jag kan tycka det faktiskt. Den här har liksom en eget unikt design och allting låter så fjompigt, men det är lite genomtänkt från början och man känner att det är inte bara en kopia på en, jag vet inte, Submariner eller vad det nu kan vara som skulle vara originalet, men utan den här har gått sin egen väg och utvecklats och blivit en jättefin klocka.
Gillar du de där SMP?
Jag har aldrig ägt någon själv. Så jag har ju alltid lite... Jag har liksom aldrig räknat med. Jag har alltid räknat bort dem. Att det där är inte för mig. Men nu när jag ser den, jag tycker att den är otroligt trevlig. Verkligen. Kul klocka. Och som sagt, jag förstår att de är populära. Man är ju lite så här... Vad heter det? Selektiv varseblivning, heter det så. När man... börja liksom leta efter något, då ser man det mycket, mycket mer. Och innan man har letat har man aldrig tänkt på det. Nu när jag tittar bland både köp- och säljannonser på Klocksnack eller på andra ställen, då är det ju väldigt mycket handel med alla de här Omega Seamaster Professional. Och jag har ju inte ens tänkt på att de... Ja, men jag förstår vad jag menar. Jag har inte ens tänkt på hur mycket sådana det cirklar runt. Och det är väl också att när man har siktet inställt på något, då är det det man ser bara. Allt annat bara fejdar ut. Men det här är nyttigt för mig att liksom förstå andra klockor som inte jag tidigare har
jagat. Jag går och... du vet, vi har ju en grupp på WhatsApp med ungefär 30 personer där vi bettar och gamlar på vad du ska köpa för nästa klocka.
Ja, vad att, roligt.
Ja, det är Seamaster Professional som vi tror du kommer köpa.
Ja, nu har ju inte jag köpt den här, så den som bettade på det vinner inte. Men ligger bra till, för att jag blir
jag tror att du måste få ut den ur systemet.
Ja.
Blow off som steam.
Ja, precis.
Jag ska sticka ut hakan. Jag ska säga så här. Jag tycker att Omega Seamaster Professional kan vara superfina, men de kan också vara otroligt fula. Kopiöst fula. Speciellt länken tycker jag är så här, jätte...
Ja. Men vet du, jag ska inte säga... Jag håller inte med dig av den anledningen att... nu ska jag säga det här. Jag tyckte att de var fula, fast det är för att jag har bedömt dem som om det vore en Rolex-länk eller en annan länk. Men det här är inte det, det här är något annat. Den här är för den här klockan, och när den sitter på den här klockan, då är den perfekt, tycker jag. Den är lite rundare, lite mjukare i formerna, och även spännet är lite rund sådär. Och hela klockan är lite rund på något sätt. Den är som den liksom sluter om armen på ett annat sätt. Och många andra klockor är lite hårdare, kantigare kanske.
Eller för att jag tänkte säga och komma fram till, det var faktiskt att jag tycker att den här länken förstör väldigt mycket. För jag tycker inte alls om länken. Däremot så är en kompis till mig som precis, han har haft en S&P, sån här Bond-variant, svart tavla, rätt så här cool. Den har han haft länge. Och han har kört den på länken, och han har alltid tyckt som jag att länken är ful.
Ja.
Rent ut sagt. Ja. Men så köpte han ett gummiband istället.
Ja, det är coolt, ja.
För ohemult mycket pengar.
Ja, det har jag sett också. Ja, jag vet.
Ett original Omega. Men i alla fall, då satt han på det. Och det är ju helt ett lyft. En supercool klocka nu.
Mm. Det kan jag köpa. Jag tycker faktiskt mycket bättre om gummi än läder och NATO. Det här lät ju jätteroligt, men i klockvärlden, alla förstår vad jag menar. Ja.
Det är gummi mer än läderlack.
Ja, exakt. Precis. Ja.
Lackar. Faktiskt. Det här kan vara kul åt hela programmet. Programmet alltså?
Nej. Ja, det här radioprogrammet som spelar in just nu.
Jag kan ju avslöja att jag har ju gjort konstiga saker den här veckan.
Berätta.
Jag tror att jag gjort ett jättekonstigt inköp som blev så här jättemärkligt, för att folk fick helt fel bild av mig nu.
Har du handlat till din fru nu igen?
Nej, det har jag inte gjort. Jag vågar inte det.
Nej.
Jag fick ett tips. Grejen är ju så här, du känner ju mig. Du vet ju att jag är ju inte någon sån här MÖP, militärt överintresserad person.
Nej, sant.
Och jag är ju inte heller någon prepper.
Nej, lite smygprepper till och från, men inte på riktigt.
Men det får jag tänka på att jag är från landet. Vi vet
det är
skillnad från
er
stockholmare, så vet vi att ibland så går strömmen.
Ja, det är sant.
Och vattnet stängs av.
Och det regnar över en decimeter på natt också. Sådana här katastrofscenarier.
I morse, jag skulle köra till... Det var ju snökaos. Det var snösmocka i morse. Det var frost.
Mm-hmm.
Folk var ju, det var ju så här, trafikolyckor längs med E4.
Uh-huh.
Folk är inte kloka. Nej, men det i varje fall. Men jag har vänner till mig som är möpar och preppers.
Mm.
Så jag har ju en till bror, han är ju en riktig prepper.
Så. Just det, inte han som var med för förra avsnittet, utan en annan
nej,
bror.
Nej, inte Måns som ska köpa klockan.
Nej.
En yngre bror också, men vi ska inte hänga ut honom, för han har inte bett om det egentligen. Men han, jag säger inte namnet, men han är ju då, han är en riktig prepper. Och han gillar hans fru. Det här är kul. De samlar på suspekta så här, medeltidsvapen. De håller på med medeltidslive.
Vad säger du? Håller de på och lajvar? Sådär,
ja. Eller, ja, precis. Typ.
Ah. Det är ju
så
roligt.
De håller på syr, de syr kläder i vadmal och sådär, så de går omkring i.
Men inte går omkring i vardagen, utan det är när de liksom träffar likasinnade.
Alltså de har lite mer än vad man kanske tänker att
det här är jätteroligt. Ja.
Ja, det är skitkul. Jag blir alldeles begeistrad, för jag tycker att det är roligt. Jag vill absolut inte att det ska framstå som att jag liksom mockar honom, för det gör jag
nej,
inte.
Nej, nej.
Absolut inte. Tvärtom liksom. Jag tycker att det är superkul med folk som kör sin grej.
Mm.
Så jag kommer snart
få lite så här. Ja, men får du lite så här medeltidsvecka känslan när du är där på middag? Det spelas lite så här, kommer lite gycklare och lite...
Ibland blir det väldigt roligt, för de har ju dragit in min mor i det här lite grann.
Nu då?
Det här är faktiskt inte kul. De övertalade ju en restaurang, en vanlig så här, liksom, ja, lagom bra restaurang. Min mor övertalade den restaurangen att kocken skulle ta fram en medeltidsmeny så vi kunde gå dit och äta medeltidsmat.
Vad är det då?
Det var ganska nyligen. Och då skulle alla ha på sig så här medeltidskläder. Så då var det liksom till och med sitt en särk till mig.
Ah, oh, det skulle jag ha sett. I så här, vad heter det? Vad heter det då? Så här...
Lin. Men,
som en säck, nej, jag tänkte säckväv, tänker jag mig. Där du egentligen bara klippt hår. Det ser ut som Broder Tuck. Det här, jag vet precis. Eller hur? Tänk dig Broder Tuck. Bara en rem runt så här, knutet rep runt midjan.
Ja, det var lite
en säck över huvudet.
Ja, det var lite mer
sandaler. Nej, det tror jag inte.
För det blir värre. Det blir värre faktiskt.
Det var bra.
Så att det slutade i alla fall med att den här restaurangen sa så här, vi fixar medeltidsmat. Och så skulle det bli någon sorts överraskningsmeny med medeltidsmat. Och så satt den där stackars kocken och googlade och härjade runt för att få liksom hitta vad man åt på medeltiden. Medeltiden, alltså, det är ju flera hundra år. Det kan ju vara allt från så här stackars klubbad fasan till en hel älg. Eller, ja, jag har ingen aning. Men min mor gick så mycket upp i det här så att hon gick till en sömmerska och lät sy upp särkar och grejer till mig, till min fru, till mina barn.
Ja.
Och då var det så här, det var en sån upplevling av allt det här, så att det gick liksom inte och inte bara gå all in. Så att jag gjorde det, jag gick all in. Så att jag hade på mig den här särken. Det här inte jag berättat för dig, det var ganska nyligen.
Nej. Ja, det här har jag absolut inte hört. Ja.
Nej. Och sen så fick vi sitta och äta på den här restaurangen, och det var ju inga andra gäster som hade medeltidskläder, och det var inte någon sån restaurang med medeltidsprofil. Det var liksom inte så här E-Types Dungeon i Gamla stan, utan det var inte ens i Stockholm.
Nej.
Så att vi sitter där och äter, och så kommer de ut med jättekonstig mat. Det var ju inte gott heller.
Det var bra. Ja.
Och så satt vi där i våra medeltidskläder och åt jätteäcklig mat, och alla tittade på oss.
Ja, roligt. Ja.
Och ja.
Ja,
men det var inte det vi skulle prata om. Jag har kvar särken. Jag kan lägga upp en bild på det. Mitt inköp den här veckan. Jag har en kompis till mig som du också känner. Han heter Staffan. Vi ska inte hänga ut honom.
Nej, jo lite. Lite.
Staffan. Han sa till mig så här, helt plötsligt så mässade han till mig och skrev så här: såna här väskor är jättebra kameraväskor. Och då är det en sån här arméväska för skydds... En sån som man hade i, när man gjorde lumpen, som man hade skyddsmask och grejer i.
Just det. Det är lite coolt,
ja. Och sen då skickade han en länk till någon Tradera-kon och bara, det här är perfekt kameraväska. För jag hade klagat på att kameraväskor är så fula. Jag har någon ryggsäck till min kamera. Det ser inte klokt ut. Jag hatar ryggsäckar. Det är ju fullständigt vettlöst. Vuxna människor går inte kring med ryggsäck.
Det är för mig IT-konsulter. Garanterat.
Ja, jag ser inte ens det.
Ja, men det är lite foträtta skor och...
Nej, men det är vansinne. Det är vansinne. Så då fick jag i alla fall en länk till en aktion, och så sa jag till honom, jag har inget Tradera-konto, så då bad jag honom buda. Så då budade han hem den där till mig. Så fick jag det hemskickat. Och det kom nu i förra helgen. Och då var det ju inte bara väskan, då var det ju liksom ett komplett set med väska, skyddsmask, filter, någon sorts ampullspruta, alla instruktionspapper, rubbet, liksom allt. Så. Och nu tror min fru att jag har ballat ur helt, så att hon tror att jag...
Du förbereder dig för apokalypsen.
Nej, men hon tror att vi ska bli anfallna med så här se att det kommer att komma någon så här attack med senapsgas eller någonting. Och jag försöker förklara för att det är inte så. Jag köpte för att det är en kameraväska. Så när jag säger det så låter det så ihåligt. Så att hon tror ju på riktigt att jag har gjort det här. Och det värsta av allt är att hon tror att jag bara har köpt en skyddsmask till mig själv. Inte till henne och inte till barnen.
Det är ju roligt. Precis, rädda sig
så
själv.
Så nu framstår jag som en, inte bara framstår som en möp. Jag framstår också som en sån här möp som tänker att i ett krisscenario så är det bara jag som ska överleva. Det är ju jättehemskt.
Ja, ja. Men det är väl det. Vet du, survival of the fittest, eller de starkaste överlever. Det måste ju vara så. Man måste ju tänka så. Då får du köpa sin egen mask.
Eller hur?
Ja.
Eller hur?
Kom igen.
Egna ben, egna pengar.
Exakt.
Ja, så att jag har köpt ett komplett kit så att jag överlever ett anfall med senapsgas eller sarin eller någonting. Ingen annan i min familj gör det, men jag gör det.
Exakt.
Vi kan... Under
du kommer traska ur det här gasmolnet med leende på läpparna och rak i ryggen. Ja.
Exakt. Jag kommer ta på mig min medeltidssärk och min skyddsmask och så kommer jag gå ut i strid.
Perfekt. Jag har en jätterolig historia, bara för att spinna vidare på medeltidstemat. För det här nu är länge sedan, jag ska försöka leta i minnet så jag får hela historien rätt. Men det är i alla fall ett par ska gifta sig. De håller på att planera hela bröllopet och du vet hur tjejerna blir. Det blir. Allting ska vara exakt enligt den här idén som de har haft ända sedan de var små flickor. De har bestämt sig hur bröllopet ska se ut och vara allting. Och den här bruden då, blivande frun, pratade med prästen eller kantorn i kyrkan, pratade man med kanske när man ska bestämma musik. Och hon ville ha, lite grann för att komma in på medeltidsgrejen då, det här låten från Robin Hood, den här Everything I do it for you med Bryan Adams. Som liksom kyrkmusik.
Är det låten för Robin Hood?
Ja, okay, men ja. Liksom i hennes värld så var det liksom låten för Robin Hood. Och det här romantiska. Och tänker, får vi spela på orgen där och lite kanske andra instrument och så vidare. Och allting faller på plats. Och sen så kommer de in i kyrkan och man liksom spatserar fram till altaret där. Så börjar då, vem det nu är, orgelspelaren.
Organist.
Organisten, tack, jag letar efter det. Organisten börjar spela, men spelar sin Robin Hood. Han eller hon visste inte riktigt vilken man menade. Så han kör den här jula hilla, hoppsan, vilken dag!
Nej, det är fantastiskt.
Det är jätteroligt. Så det blir en helt annan låt. Och jag tycker, jag skrattar så mycket när jag hört om det här. Jag var inte där själv, så jag har hört det i andra eller kanske tredje hand, men just den här Robin Hood-missen, eller låten till Robin Hood.
Ja, jättekul.
Då blev det riktigt medeltid helt plötsligt, men på kanske fel sätt. Och jag kan ju se framför mig den här brudgummen som då, eller bruden som har då funderat på det här hela sin uppväxt, hur hennes bröllopsdag eller bröllop skulle se ut och allting. Ja, det blev kanske inte exakt.
Men blev det så här dålig stämning eller var det...
Nej, jag vet faktiskt inte. Den här historien har nog kryddats ganska mycket sedan den har berättats för mig liksom första gången. Så att, ja...
om vi drar den här igen om några år, då kommer det vara så här. Och då kom det in ett mariachi-band utklädda till.
Och så brändes
kyrkan. Denke kom i sin särk och spelade en liten tvärflöjt. Flöjt,
tvärflöjt. Exakt. Och skyddsmask.
Och skyddsmask. Vad hade du för musik på ditt bröllop? För du är väl gift?
Ja, jag är gift.
Du lever väl inte synd?
Nej, jag lever inte synd. Vi hade... Alltså det här är lite kul. Jag kan faktiskt berätta att vi har bröllopsdag imorgon. Och imorgon är det 2 februari. Så vi gifte oss mitt i den här fantastiska årstiden. Utomhus här i Stockholmstrakten. Och det var snöstorm. Liksom i själva vixelakten, vad det heter. Vilket var lite roligt. Och sen hade vi hyrt en stort ställe bredvid som vi istället för att ha sån här champagne och skål i, så hade man varma drinkar, vad det var. Men nej, mera, jag kommer inte ihåg, inte glühwein, inte, men något lite mera sådär, men kanske
annars är det ju powerplay att köra glögg på ett bröllop i februari, för du vet. Det är ju nere på typ 5 spänn flaskan.
Ja, det är precis sant. Ja, det har rätt i. Det hade ju varit riktigt smart. Nej, men i det här så hade vi också några vänner som skulle spela. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för musik, men jag kommer ihåg att han fick stå där och spela gitarr när vi liksom vandrade omkring i den här snöstormen med sina iskalla fingrar och du vet, jag tyckte synd om om musiken där. Jag borde kanske veta vilken låt det var, men jag kommer inte ihåg
det. Kommer du inte ihåg det?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Det är jätteroligt.
Är det? Ja, kanske.
Ja.
Det kanske är, du kanske är lite mer som de här tjejerna som har planerat ditt bröllop sen barnsben. Jag, för mig var det bara
överlevnad. Jag tycker att det är kul att gifta mig, så jag har gjort det flera gånger.
Ja, du har rätt i. Bra.
Ja, så mycket älskar bröllop.
Har det varit likadant varje gång, eller? Har det varit olika?
Nej, helt tema? Olika. Helt olika. Ja.
Särktema. Som en vindflöjel. Ja, nu bara följer med.
Jag bara som de säger.
Det.
Men jag på mitt sista bröllop, det är mitt sista. Jag är så många gånger inte varit gift, men jag har massor med barn.
Ja.
Men då hade vi faktiskt, då fick jag välja låten som när vi skulle vara när vi gick ut.
Mm.
Och då ska jag säga så här, inramningen på vårt bröllop, det är så här, vi är ju lite små kyrkliga av oss och lite små religiösa i vårt hushåll. Mm. Tvärt emot vad många tror. Men det är faktiskt så.
Mm.
Trots att vi tror, men vi tror också på vetenskap och så. Så inte någon bara liksom får för sig något nu. Utan det är viktigt att poängtera i tider som dessa. Och vi svär så bortbindare.
Mm. Nej, det gör inte alls det. Vi pratar om det här en dag. Varken du och jag svär speciellt mycket. Inte så här okynnessvär. Man kan ju svära om man är arg. Men inte bara för att man har dåligt ordförråd liksom.
Nej,
säger tonårspappan. Ja, eller pappan till en tonårspappan.
Ja, det lät som du läxade upp mig.
Ja, jag vet. Jag kände att det kom liksom kanske fel tillfälle. Mm. Ja, förlåt. Kör.
Nej, men vi körde faktiskt ledmotivet till Star Wars när vi gick ut.
Ja, wow. Det var lite live
på
sådär.
Orgel.
Ja.
Mm. Jag ville ju ha Imperial March.
Mm.
Men det föll på att organisten på den landsortskyrkan.
Ja.
Om man skulle förbättra historien, jag ville egentligen förbättra historien och säga att den hette Bob och att vi pratade om Bobs organ. Men det gjorde vi inte. Men i alla fall, han kunde inte spela Imperial March, men han kunde spela själva ledmotivet. Så då fick vi nöja oss med ledmotivet, men det var bra nog. För det innebar att först kom en ganska så här högtravande och småreligiös tillställning, gammelkyrklig. Och sen när vi går ut så drar de igång Star Wars. Det var jättekul. Folk såg helt, fattade ingenting.
Men det var en bra kick-off till festen sen. Vi gissade att ni hade ett stort partaj efteråt.
Nej, det hade vi inte. Vi hade en bättre lunch.
Mm.
Så och sen körde vi spontanfest på kvällen. Så min mamma hyrde ett stort hus. Och så var det tyskt tema. Så det var, det var roligt. Men, men det var liksom off-bröllopsfesten. Så det var liksom mer än
en helt vanlig spontanare. Mm, jag förstår.
Ja. Ah, ja.
Ha.
Detta om detta.
Nu har vi outat ut oss lite. Mm.
Vi skulle kunna, om man ville vara lite rolig, så skulle man kunna dra tillbaka det här från medeltidsveckor och särkar och bröllop och sånt till jag pratar länkar. Mesh-länkar är ju lite, ser ut lite som riddarrustningar.
Mm.
Eller hur?
Stämmer.
Mm. Vad tycker du om mesh-länk?
Jag har haft en mesh-länk på en Omega Speedmaster MK2. Okay. Jag köpte den för jättelänge sedan. Det här är, kan jag köpa den för 2005, 2007 någon gång. Jag ropade hem den på Kaplans faktiskt. Och sen nästan direkt, länken, originallänken var med, men den var så himla rastlös liten. Så att då sprang jag till Klockmaster Globen, till Fältan. Och beställde en mestlänk där, från Omega. Så att då en sån har jag haft.
Det var länge sedan. På den tiden en mestlänk från Omega kostade 1200.
Ja, exakt. Faktiskt. Jag tror till och med att jag har kvittot kvar någonstans i någon låda.
Hade jag rätt?
Ja, men jag tror att det kanske 15, men inte mer. Alltså det var där omkring. Och det jag minns var att han var osäker på om det skulle vara 20 eller 22 eller 18, jag kommer inte ihåg, i bandbredd. Så han beställde två, en två olika storlekar. Och så testade vi vilken som passade, så fick jag köpa den. Så att det var liksom inte så farligt liksom, om man hade någon extra hemma, tyckte han.
Jag undrar vad det kostar nu om man skulle gå in på megabutiken på Biblioteksgatan.
Ja, just det. Ja. Jag vet faktiskt inte alls om de är... Men det jag kommer ihåg att det var lite svårt att ta bort, liksom, vad ska man säga, det heter inte länkbitar då, när det är en mesh-länk, det är ju som någon sorts brynja där. Men när man ska ta bort, korta av länk lite grann, det var lite knepigt här för mig.
Så, så det upplevde jag när jag köpte en ringbrynja. Det var väldigt tänkt.
Men du fick lägga ut den lite grann.
Ja, det var lättare, precis. Det blev kortare och kortare så här för varje medeltidsfest. Så till slut så var det bara som en liten topp.
Ja. Ja, så det händer.
Nej, jag tycker att det blir för mycket prins Valiant med sådana där länkar. Jag har aldrig gillat det.
Mm. Men
jag på det är det coolt. Jag tycker inte om någonting.
Nej, du tycker inte om någonting. Så är det.
Sitter
men det här, kanske, ska vi försöka få det här att styra in oss på vad avsnittet egentligen ska handla om?
Jag tycker det.
Ja.
Det känns rimligt.
Jag har ju tänkt mycket på det här med klocksamlingar och hur man skapar eller bygger sin samling och vad man har lite grann för filosofi eller tänk runt omkring det. Eller om man ens har något tänk eller man bara springer och spontanköper saker som man gillar just där och då. Och jag har försökt att styra den här frågan vid flera olika tillfällen. Jag vet att jag senast frågade jag Wallhagen, han beskrev sitt tänk omkring det. Jag har tagit upp det med flera andra under
Ola Skinnahoff.
Nej, Ola och jag pratade inte om det. Vi pratade om helt andra saker. Men däremot, jo, men till exempel när vi träffade Philips Alex Gottby, så pratade vi också om det. Så det går ju att lyssna på de avsnitten och höra lite deras tänk omkring hur man bygger sin samling.
Du ställer ju faktiskt nästan alltid den frågan till våra gäster.
Ja, men jag tycker de det är intressant. För det är, man kan ha så lite olika inställning till det. Jag vet inte riktigt hur... Du som har hållit på länge med att bygga samling och avveckla samlingen, kanske vrida runt fokuset på olika håll. Hur har du tänkt liksom runt din privata klocksamling och ditt privata klocksamlande, kanske man ska uttrycka sig.
Det har skiftat något kopiöst över tid, faktiskt. Sen är jag också lite så här, jag är ju lite att jag blir lite uttråkad och så byter jag liksom spår mitt i allt. Jag kan ju få för mig såna här bizarra grejer, typ som att jag ska bara köpa G-Shox. Ah, okay. Och så köper jag så här 5 och så tröttnar jag. Så ligger det liksom 5 gisjor. Jag är jättedålig på att samla egentligen. För jag får inte riktigt det här liksom... Jag har lite svårt med kontinuiteten i det. Att jag i teorin kan jag liksom komma på bra spår. Det finns så här teman som jag skulle kunna tänka mig att samla på. Så där. Men sen så... Det faller alltid. Så att jag har nog kommit fram till att min modell är nog att jag... skaffar typ en klocka som jag har på mig typ nästan jämnt. Och sen så köper jag så här massa korrar, knasklockor runt. Och så får liksom beroende på vad jag liksom för stunden är förtjust i, så just får det bli det. För att jag tycker att det är roligare att ha sakerna i lådan nästan än att använda dem. Så det är väldigt mycket som blir... mycket så konstiga grejer som ligger i lådan.
Ja, men det som jag tänker på när du säger att du hittar de olika teman och sådär, är det att få en komplett, jag vet inte, moonswatch, alla moonswatch, eller få en komplett av någonting, att liksom få alla varianterna på dem, är det det som lockar dig, eller är det att få...
Jag skulle vilja det, faktiskt. Ja. Jag tror folk som har lyssnat på podden också länge, jag har ju hållit på poddat länge nu liksom. De har ju faktiskt också fått... Nu pratar inte jag så mycket om mitt eget klocksamlande, men jag får ju mina så här infall. Som förra avsnittet när jag pratade om de här kvartskronograferna.
Just det.
Det håller ju fortfarande i sig, skulle jag säga. Så nu har jag faktiskt beställt... Nu håller jag på att köpa lösa verk.
Ja, just det. Jättekonstigt, ja.
Jag har ingen aning om vad jag ska göra med det. Men kanske, ja. Men jag, samtidigt så kan jag tänka så här, varje gång som jag får ett sånt där nytt infall, så då lär jag mig ganska mycket om just det som jag för stunden tycker är roligt. Så att det på något vis så den där fladdrigheten funkar faktiskt när man håller på med klockor. Det funkar inte lika bra i verkliga livet. Och där är jag ju mycket mer strukturerad, tror jag. Och mycket, en helt annan typ av uthållighet. Men just med klockor, det är liksom lite fristad för mig. Jag kan så här, jag kan vara lite så här, som en barnkejsare. Den här veckan tycker jag om, och så liksom.
Ja. Och att det är det som är också det nöjet med klockorna, att det inte är så regelstyrt eller så strukturerat, utan det är mer spontandrivet.
Ja, men lite så. Men jag, till exempel, jag kan ta ett exempel faktiskt. Jag, i början av mitt klocknörderi så var jag fick en sån här hang-up på Glycin.
Ja, just det.
Och då, jag gjorde ju så, alltså jag räknade ut någon gång hur många, då fick jag för mig att jag skulle prova alla Glycin-modeller. Ah. Alltså alla. Jag har under en period om kanske, alltså vi pratade 2 år kanske, så brände jag igenom, jag tror att jag fick det till att jag har ägt nästan 130 olika Glycin-modeller.
Wow.
För jag var så här att jag skulle prova alla. Sen så, det var inte samtidigt, utan det var ju liksom utspratt över tid. Men det var verkligen så här så att det liksom åkte klockor in och ut ur postboxen på, nästan på daglig basis ett tag.
Ja, det blev exakt.
Det var otroligt roligt. Så. Men det gör ju också så här att, ja, men liksom man blir nästan, en del skulle nästan säga att det kanske är lite maniskt, men det tror jag inte. Jag upplevde nog inte att det var så maniskt, men det var mer att jag faktiskt ville prova alla, så det gjorde jag.
Vilken är bäst då? Du som ändå har testat alla. Jag vet vad du ska säga.
Ja, vet du? Vad tror du att jag kommer säga?
Airman.
Nej.
Nej. Är den här Half-Hunten?
Nej. Ja, nej. Jag säger den.
Den är så korkad.
Så att den är jättestor, har lock.
Halvlock.
Och så, och så är det en skruvad krona. Och så är det manuellt verk. Så man måste sitta och skruva upp den här kronan för att liksom öppna locket och rida på. Alltså det är jättebisarrt. Så att det är bara, allt är bara böket. Och så är den jättestor, det är 46 mm tror jag. Och så är den jättetjock. Nej, men du har faktiskt helt rätt. Den är rolig. De gjorde ett tag där så gjorde de väldigt kul modeller. De gjorde en liknande Incursore, heter ju den modellen från början. Den är nästan lite Panerai-lik sådär, i storleken och sådär. Och ett tag så hade de en modell som heter Incursore som hade Power Reserve. Power Reserve är min, jag gillar den komplikationen. Jag tycker den är snyggt. Det ser coolt ut liksom. Och det var bara som en stor Incursore med Power Reserve. Och det tycker jag var svinschysst. Den kallade min dåvarande svärfar för bullebumpa-klocka, för han tyckte att den var så otroligt puckad. Stora siffror, jättestor klocka i urtal och så den här liksom.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Power Reserve ser ut som en, någon sorts mun.
Okej.
Nej, men jag håller med dig. Airman är nog den glycinmodellen som jag tycker bäst om, faktiskt.
Jag provade ju en för bara någon månad sedan eller två. Och som jag tyckte var jättefin. Alltså jag har aldrig riktigt haft den på mig, tror jag. Jag har ju sett dem massa gånger och så. Men jag blev överraskad över vilken otroligt fin och cool klocka det var. Jättehäftig.
Den är skitfina.
Ja,
verkligen. De är helt suveräna. Då pratar vi originalmodellen från liksom 50-talet.
Ja, jag vet inte hur mycket det skiljer sig på de liksom, modernare. Är det skillnad i storlek och så? För de är alltså, 38 nu, något, är det inte?
Den var ju 36 från början. Och då, okay. Så var det 24, så var det 24 timmars visning. Och så var det en vridring så man kunde få två tidszoner på den här 24 timmars skalan.
Just det.
Och sen så, och de till, den är en sån modell som är lite som Speedy Pro eller Submariner eller de här modellerna. Att man har till, Grusin har liksom tillverkat den i någons form. Ända från när man lanserade den i början på 50-talet. Tills idag. Men det man har gjort de sista 10 åren, eller 5-6-7 åren i alla fall, det är att man har börjat återgå till att göra modeller som är liksom trogna originalet. Så nu kan man liksom köpa en ny som är 36 mm och ser ut som de gjorde förr i tiden. Ett tag var det lite så här att man inte kunde köpa riktigt den liksom setupen. Utan det fanns liksom Ärman-klockor, men de var lite crazy.
Just det.
Under ledning av familjen Breschbühler.
Okej.
Okay. Där är överkurs. Ja, det vägste av Invicta.
Ja, men oavsett, den satt jättebra. Den kändes större än 36 när den satt på, men det kanske är för att den är ganska lång, eller hur? Man tar bandordslängden sådär.
Den har ju lite skin diver känsla nästan.
Ja, just det, faktiskt. Stämmer.
Men du borde ju ha en sån. Borde du det?
Ja, kanske. Kanske.
Vi kan väl gå över på din samling, ditt samlande. För det är ju lite mer strukturerad än vad jag är.
Jag har ju någon filosofi om att alla klockor som jag ska behålla i min samling ska vara klockor som jag vill ha på mig lika mycket. Det får inte vara någon som är sen nästan klocka eller som bara som man bara har, utan jag ska vilja använda dem allihopa. Lika mycket, svårt att säga, men liksom, jag ska tycka lika mycket om allihopa. Och jag har vid några tillfällen snöat in på någon modell eller någon typ av klocka, så jag har köpt flera stycken. Och det har jag märkt, det är inte bra för mig, eller det är inte för mig. Då, jag vill bara en av varje typ av klocka. Jag hittade någon gammal Breitling-kronograf från slutet på 60-talet som fanns i två olika utföranden, och så lyckades jag leta upp båda. Och det var jättekul jakt, och någon hittade jag på någon konstauktion i Tyskland, och någon annan hittade jag på någon helt annan ställe i någon annan del av världen. Och så fick jag hem dem till slut efter liksom lång väntan och allt möjligt. Och så fort den kom hem så kände jag att nu är jag klar med båda två. Jag tror knappt ens jag bar dem på armen, om jag ska vara ärlig. Jag tänkte det var lite liksom, just att ha det här kompletta. Det var bara två, men det finns ju många andra som man kan ha samlingar på, många, många fler. Men det var inte kul. De försvann relativt fort. Och då började jag liksom förstå. Jag gjort det senare också. Jag hade någon gång både en 55-13 Rolex och en Tudor Snowflake och så vidare. Men det var lite samma. Det är samma typ av klocka. Och då var det också att jag gjorde mig av med dem. Och så spar jag en. Eller då i det fallet så spar jag en som jag tycker är den finaste jag har. Och så försöker jag istället av de klockor som jag har att försöka uppgradera så att jag får finare och finare X hela tiden av den modellen som jag har valt att gilla då. Det kan ju finnas något undantag om någon klocka har lite en proveniens eller någon minne eller något liknande. Men hellre skick, bästa skick, bästa möjliga skick som man har råd med för rätt referens än att köpa en för dyr referens till exempel. Jag vet inte om jag ska hitta på för exempel, men så bra som möjligt. För det är det jag har lärt mig med mig själv, att det är då jag blir riktigt, riktigt glad. Om jag sitter med en jättefin Datejust, det gör mig mycket, mycket gladare än att sitta med en halvrisig Daytona. Det gör mig inte så glad. Så skick är viktigt. Och att modellen är en modell som jag tycker om att ha på mig. Jag skulle inte vilja ha någon, jag vet inte, gammal, komplicerad, svår Patek-kronograf. För det tilltalar mig inte så mycket. Det är inte det som gör mig glad när jag har den på mig. Även om jag vet att de är jätteåtrovärda eller värdefulla. Folk tycker att det där är det finaste man kan ha. Men för mig är inte det viktigaste. Utan då är jag hellre kanske den här Datejusten eller kanske den här Omegan Speedmaster Professional som jag köpte idag. Kanske ska jag leta upp en sån till mig själv också.
Ja, men det har vi bettat på. Så
att... Ja, just det. Får se om det, det faller in. Men så att jag försöker tänka att jag vill ha, eller jag brukar säga så här, jag försöker få ihop så här ikoniska modeller, och att de ikoniska är inte viktigt i sig, men det är någon sorts bevis på att de har hållit länge. Att det, och det gör de av en anledning. Det är bra klockor i grunden. Bra, jag menar, de är liksom, de är bra genomtänkta från starten.
Just det.
Och gärna olika märken. Gärna brett över liksom olika märken. Det tycker jag också är kul. Mm. Om jag ska liksom tänka en klocka som jag gått och suktat efter ganska länge nu. Jag tror jag sagt det flera gånger i några poddar också. Det är faktiskt en Breitling Emergency. Den tidigare, den som är lite mindre. De senare varit lite så för stora för mig. Men de tycker jag är jätteroliga. Och också väldigt ikonisk. För den är ju... Jag vet inte, jag tycker den är ganska snygg. Och sen så är den lite knäpp. För att den har liksom funktionen då, med den här nödsändardelen och så. Och ja, den skulle jag kunna tänka mig köpa faktiskt.
Du vet vad som kommer hända när du har gjort det, va?
Ja, du rycker i tråden där, eller nödsändaren.
Nyckelordet här är vi. Vi kommer göra det. Vi kommer få feeling och så kommer vi dra i den här sprinten.
Vi får se. Jag kanske inte ska ta fram den nu nära. Jag vet inte. Jag vet inte om jag vågar det.
Men jag har ju till och med kollat upp vad det kostar.
Mm.
Om man okynnes drar i den där. Och kommer fram till att det är görbart. Otroligt bortkastade pengar, men det är görbart. Det är inte
du kan
så
överleva.
Så att jag är lite, tänker nog att man någon gång måste vi göra det.
Ja, vi får se. Jag ska fundera. Jag har inte köpt klockan ens. Jag har inte ens börjat processen med jakten. Vilket är nästan halva nöjet, som vi alla vet.
Den börjar ju nu.
Mm, kanske. Kanske att det är den som börjar nu. Vi får se. Ja, men så i alla fall. Min filosofi när det gäller bygga min samling. Jag har inte snurrat runt på så mycket olika klockor. Eller olika X har gjort, men inte så många olika modeller. Jag har liksom haft... ganska samma modeller hela tiden. Nästan hela tiden. Bara att jag då har antingen jobbat vidare för att hitta ett bättre X. Eller kanske ett lite roligare X på olika sätt. Och att sen ta bort det här som jag inte vill ha. När man har okynnesköpt. För det gör man ju hela tiden. Man köper ju saker som man sen, ja varför. Och så gäller det liksom bli av med dem. Och kanske sälja av... de här småklockorna och för att köpa det som man egentligen vill ha, så man får ihop till sin Breitling Emergency eller vad det är nu man trånar efter. Men det här finns ju jättemånga olika filosofier, hur man ska bygga sin samling och vad som är rätt och fel, eller rätt och fel finns det ingenting, men hur vi tänker olika. Och lite det du var inne på, det här med att göra väldigt många transaktioner, det är en helt annan kick och filosofi i det hela, att ha mycket jakt och egentligen lite behålla, faktiskt. Du har 120 på ett år. Det är otroligt mycket jakt. Och även säljet är ganska roligt när man liksom är klar och blir av med den och skickar iväg den och så är någon annan som får den.
Men där måste jag faktiskt lägga till en sak som är ganska viktig. Och det är också att även om det här bara var typ 10 år sedan, lite längre sedan, 10-12 år sedan kanske, så är det faktiskt att det var en helt annan grej då. Dels kostade klockorna mycket, mycket, mycket mindre. Det var inte alls den här liksom, det har vi pratat om förut, folk, det finns den här parametern med att en klocka är en investering, den var inte alls lika liksom tongivande då som den är nu. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det är ju bara, så är det ju bara. Men det gör också så här att då kunde det ju faktiskt, det var liksom lättare att flippa klockor, och dels var det liksom mindre människor som höll på med det här med klockor. Så att mycket var ju bara att man skickade runt till andra samlare. Och sen så, man köpte en klocka för x kronor och så sålde man den för x kronor. Och det var samma liksom. Samma pris. Så att det var liksom, det var så här nollsummespel. Och sen köpte man något nytt ibland. Och så kunde man få lite rabatt när man köpte nytt. Och sen så hade man den ett tag, så sålde man den, så kanske man gick lite back. Det var ju aldrig tal om att man skulle gå plus liksom, på klockor. Och det var inte för att det var någon så här... Det var inte för att det var någon sorts liksom, så här, man satt på någon moralisk hög häst och inte kunde gå vinst på sina klockor, för det behöver inte vara fel. Utan det var bara att det var inte den typen av marknad. Så att det var liksom inte så här, det handlade mer om att så här, man inte förlorade pengar snarare än att man tjänade pengar på en klocktransaktion. Mm. Liksom. Så att, men att ta så här, mina glusinklockor, allt det där var ju bara ett stort nollsummespel till exempel. Det var ju liksom inte, det fanns ju ingen som helst så här, ekonomiskt incitament i att hålla på med det där, annat man liksom låste upp kapital i och köpa klockor liksom. Nu är det ju en helt annan grej. Nu tror jag inte ens att det där skulle vara görbart, därför att man...
Nej, men finns det inte vissa typer av klockor det fortfarande... Jag inbillar mig, jag tänker kanske lite så här mikromärken eller... jag vet inte, att det finns klockor, speciellt när det är i de lägre prisklasserna, att då är det inte för pengarnas skull, utan då är det för upplevelsen av klockan som man flippar och håller på.
Jo, fast det är ändå inte... Det är fortfarande högre prisnivå på allting.
Det är kanske så.
På allt. Säger jag så här generellt. Nej, men jag tittade faktiskt rätt. På just... Jag kollade faktiskt lite på glycinmodeller nu. Det är mycket dyrare nu än vad det var. Det är ingen som skulle sälja en liksom, glycinklocka för 2000 spänn nu.
Nej. Inte ens Hafanten.
Nej, den säger jag ju jätteofta att jag ska sälja. Sen så när folk, när det börjar bli skarpt läge, hoppar jag alltid av.
Ja, det är så. Ja. Jag hade ju en sån på utlottning första OVG-året, tror jag var. Kommer ihåg.
Ja.
Ja, men det här leder oss in. Det här med hur man bygger sin samling och så vidare. Jag var nämligen ute och reste här lite tidigare. Eller lite sent i höstas, så ska jag säga. Och åkte till Amsterdam för att träffa en klockhandlare.
Och köpa 400 kilo marijuana.
Ja, exakt.
Jag var tvungen att outa dig här.
Ja, det är inte riktigt jag. Och då var jag hos Amsterdam Watch Company. Det finns en annan klockhandlare i Amsterdam som heter nästan likadant, jag blandar ihop dem, men de här heter Amsterdam Watch Company. Gjorde en intervju med en av ägarna där, och då var det just den frågan jag ville liksom att han skulle bena ut, hur han såg på det då, lite grann som klockhandlare, men framförallt som egen, eller som samlare själv. Så att jag tänkte vi skulle lyssna lite grann på Rud, som han heter. Så vi släpper fram Rud från Amsterdam Watch Company.
Well, my name is Roel van den Haak, and together with Touche de Vries, we are the owner of Amsterdam Watch Company. We're based in the center of Amsterdam, in a small shopping street area called the 9th Street, and we are starting the business in 2001.
I want to ask you, what is important when you start to build your collection? What would be your advice to your customers, or perhaps for yourself? What is the most important part in building a collection?
Well, as a collector, I can answer this question, because I'm a collector and an owner of the shop. So there are two different things. If I look at myself, I'm more like a collector. That means I like to collect more pieces than two or three. I like to have a series complete. I like to have a collection of different watches. That is something else than I only want to have, let's say, the most valuable watches, or I like only the top brands. For me, the watch is more important. So we have in my collection, there are a big variation of different watches. So it's not only the Rolex and the Patek, but it's also a lot of Omega, because Omega makes a lot of watches. That means you can collect. If you really a collector, you can collect them all, and then you have something to collect.
Right.
You mean there's almost no limits.
Can I ask you then? Is it important for you to have like the full series? If you say they are giving out, or in the history they have manufacturing maybe 10 watches in the same series, but some differences, like maybe different dial color or something like that.
Dial colors are not very important for me. Huh? It's more like the reference numbers or the models.
All right.
Let's say the Speedmaster.
Right.
Okay, most of the Speedmasters are just a black dial, of course, but we have the complete series in our collection from the 1957 first Speedmaster till, let's say, 1994. That range we have complete with all the different reference numbers.
Yeah. So you start, let me try if I can remember, like 29, what is the first reference number?
2915.
And you end with 145.
With the most common, let's say, the 345 002.
Okay,
that range.
Yeah.
So, and then you can start collect, and then if you find a better one, you can, in our opinion, you can switch and sell, and it's like, it's also a passion or a hobby if you want to call it. So.
And that is really interesting. So you're looking for the full series in references then?
Okay. Yeah, but it's also, you also can do it in, let's say, diver watches and then time periods.
Right.
So you take a very first diver watch or a water resistant watch like the Omega Marina, you slide in the case, the two cases slide in together. Then you have, but they made in three different models. They make it with plastic glass, mineral glass, and sapphire. It's one of the first wristwatches in 1938, I think. They use sapphire crystal. So that's already a start with waterproof watches. Now, then, of course, you get the Blancpain, the Rolex, of course. And so there are so many things to collect. Mm. And that's also what we advise at our customers. So start with buying watches you like yourself,
right,
to start with, because that's the most fun part of the collecting watches. Don't buy what the neighbor wants you to buy. That makes no sense.
Very good advice.
Buy what you like, and then on the end, if you really have the passion and the feeling for it, you start to create your own specific area in that complete huge watch history.
Yeah.
And some people, they just want to go to 30 millimeter men's watches. Mm. Very small at the moment, but maybe in 5 or 10 years, everybody wants to wear small watches, and then you have already a collection. So it's not always you need the Rolex or you need the Patek Philippe. Mm. Beautiful. We sell them a lot. I have them in my private collection. That's not a problem, but I like to have a story told, more like a history told by a specific brand or model.
Right.
And then you need, you like to have them all. Exactly. And then the passion and the collecting is coming up, and then you start to find them and to search for them.
Then I have to ask you a question. What happened when you finally find the last one of the series? Mm-hmm. What happens with your collection?
Then you start to exchange them for better examples.
You upgrade. Okay, that's good.
So then you find one fearless, no damages, or you find one with the original papers, and so then you upgrade the collection you have. Mm. Or sometimes you look around and it takes years, of course.
It's important that it takes years.
It takes years.
Just go into a shop and buy everything. It's not fun.
It's some people are doing that, but that's not what we think about passion about watches. You must feel it. You must grow to it.
Yeah, and suffer a little bit.
A little bit, and you also must feel the connection with a watch. Mm. We have in the past had a lot of employees who came here working, and they like to have the Omega Speedmaster, or they own already an Omega Submariner. Mm. And then I say, well, what do you think about this? And then I show them a complete gold Rolex Day-Date. And I say, no, I never wear a gold watch.
No.
And after 2-3 years...
Mm. It grows on them, yeah.
It grows on, and that's what a collection also is doing it.
Mm.
It's what you are influenced by, of course, where you read about, what kind of clothing you wear.
Mm.
And then you also change, and that takes years.
Mm.
So sometimes I'm more into small watches, sometimes I'm in chronograph watches, sometimes I'm in... finding unknown brands, and sometimes it's back again to the Omega and the Rolex. So
So your advice: first, of course, buy what you want, and then your way of collecting has been to find series that you complete. But
most of our customers, we advise to bring. Variation in the collection.
Mm.
So, if you have the Omega Speedmaster, then maybe you go to an Omega Seamaster.
Mm.
Then maybe an Rolex Datejust. Then maybe a Submariner.
Mm.
Then maybe a gold dress watch.
Mm.
Then maybe a chronograph. Maybe a chronograph from the 70s. So then you can already change with the watch, because if you only start with a Submariner, a GMT Master, an Explorer 2, and then a Daytona, they're beautiful watches.
Absolutely.
It's already a collection.
Yes.
But it has every time the same, how do you say it? Don't look the same, but it gives the same feeling.
Mm. They're all sports watches.
And sometimes you wear not casual, or you wear a suit, or you want to be simplistic.
Yeah. Exactly.
And then you can change from your basic collection already with some watches.
Mm. Like with your wardrobe, with your clothes.
That's how we advised our customers in the beginning.
Yeah, exactly.
Well, when we start to know them better, then we can help them and
advise them and guide them
to a direction, or, they find the direction and we help them to search the watch.
That is great. Good. Do you want to end this little mini interview with some anecdote or some nice story that you have from the shop? I mean, you've been here for a long time and you've seen so many things.
Yeah, we do this already now for more than 20 years. So we start at a time internet was not big.
No.
I remember we had our first website made. So 20 years later, there's a lot going on.
Yeah.
And we have stories to tell, of course, and we have the luck that we have a shop, and we advertise that we buy watches in our shop like any store in the world.
Mm.
And sometimes you find that pieces just from the first owner, they make great stories, because then you know why they bought it and why they sell it and what's the reason We found the 2115, the first Speedmaster /1 from the first owner living in next city, in next Amsterdam, in Zaandam.
Ah.
And he was with his bike to the shop. It was a little bit older man already. He bought the watch new old stock in 1961.
Ah.
So it was already three or 4 years in display at the time. Was not sold, the watch. He bought it. He was because he was a sportive guy at the time, a young guy. He gets older and he still used the chronograph every day.
Wow.
But the watch was old, so he needs a new watch.
Mm.
And that gives us the opportunity to buy his old watch for him, not useful anymore.
Mm.
But for us, maybe the holy grail in our collection.
Mm, exactly.
And he find the watch he can use again.
Mm.
And then the circle is round, because it's still in our private collection.
Ah, okay.
And we never sold it, because it was one of the crown pieces of our Speedmaster collection, of course.
Of course.
And sometimes you need a little bit luck.
Mm.
You need a little bit, they must, have a good feeling with you and your shop. And sometimes just tell them, it's a beautiful watch. I love to buy it. And can we buy it from you?
Yeah.
And sometimes that's enough to make the deal.
Yeah.
Yeah.
I mean, trust is so important in this business.
It's very important.
And have a good reputation and stand up for what you promise your customers and so on. Because it's a little bit a dangerous world. I mean, it's a lot of money and people sometimes try to do funky things. So
the part is of course the knowledge you need to warranty the product you sell.
Mm.
It is not a difficult choice, not difficult for us to put the whole shop with only Paul Newmans. We're doing already for 20 years, so we have the money and we have the knowledge and we have the contacts.
Yeah.
But for us, the passion for vintage watches in general is more important than to just have the big pieces.
Yeah.
You find some big pieces in our shop, but you also find some starter pieces in our shop and we sell them with the same passion and the same enthusiasm.
Mm.
And that's what we want to show in our shop. And that's actually also the base of our personal collection.
But I think it's really smart. Then you will have the new collector looking at certain watches. You have the collectors that have been collecting for some time looking for some other watches. And you have the whole spectra of differences.
Sometimes that's a problem, of course. But you cannot have it all.
No, of course.
And some high collectors expect high collectible pieces in our shop. And they see maybe diver watches from the 60s and some Omega Geneva watches.
Yeah.
But we also have a lot of local people. They just want to give, they start to buy their first mechanical watch and they want to go to a place with a good feeling because it's for them maybe a lot of money. And so we want both customers. Of course, there is an limit. You cannot satisfy any customer, but we do our best to make a wide vintage collection.
Mm.
And that's what we do for 20 years and that's worked very good.
Mm.
Yeah.
It must be fantastic to work with your passion.
Yeah. That's the best thing you can do.
Yeah.
But of course, as owners of the shop, that's one. But people who work here, they have the passion too.
Mm.
And sometimes it's not about the watch they sell.
Yeah.
Because then they sell maybe a watch that it's not their personal choice.
Mm.
But there is always a connection.
Mm.
It can, most of the time it's a watch, but sometimes it's a car or it's a painting in a museum or it's a wine they drink or the music they listen.
Mm.
So we always look for an connection and that's always has something to do with vintage, of course. Mm. Yeah.
Yeah. Wow.
Yeah.
It's good. I'm very impressed by your shop. I'm very impressed by all the watches. And I'm very impressed by you.
Well.
This has been a really, really nice interview. Thank you very much, Drew.
Thank you very much. Yeah.
Nej, men det här var väl jätteintressant att lyssna på Rudo och hans filosofi och framförallt vilken otrolig Speedmaster-samling de har. Sånt är kul att höra. Att de brinner för sånt. Ja.
Jag tänker så här, ni som lyssnar någonstans på Instagram eller så här, kan vi väl, eller på Klocksnack så kan vi väl, låt oss prata om hur man bygger samlingen.
Mm.
Så där. Det är lite kul.
Alltså, vad är det som driver just dig i ditt, vad är det som driver just dig i ditt samlande? Och det finns ju inget fel svar, utan allas egen tänk i det är intressant att lyssna på. Så ja, gärna.
Verkligen.
Mm.
Det tycker jag ska bli roligt. Vi startar en sån tråd på Klockstack. Vi måste starta en Klockstack med Denk och Berns tråd på Klockstack.
Ja, jag vet. Jag det borde vi verkligen göra. För att få både skäll och bröm.
Ja.
Mm?
Där ska vi prata om det. Ska vi göra så att vi bryter taffen som man brukar säga
som man brukar säga, precis. Ja.
prata, ska vi köra, vi kör veckans låt, eller hur?
Ja.
Du var ett bra, jag tror att jag vet vad du kommer vilja höra.
Ja, jag tror du också vet att jag kommer välja Robin Hoods låten såklart.
Tuddla eller hoppsan en sån dag.
Såklart. Det finns väl ingen annan. Det vet ju, har vi hört i kyrkan. Ja, det blir ett bra avslut. Ja, det är den officiella Robin Hood låten numera.
Ja,
stort tack för idag.
Tack alla
det
som
var
har lyssnat.
Jätteroligt. Ja. Ja. Syns vi nästa
tack
vecka.
Igen.
Ja, tack.
Det gör vi. Och så kommer lite Robin Hood Tuddla eller Tuddlali och ja, på återhörande.
Tänk er vår glada tid om upplevs med varandra. Odelali, odelali, hoppsa vilken dag. Ingen kunde någonsin tro att vattnet som de dricker kunde vara något farligt i sig. Ingen av dem kunde tänka att sheriffen tänkte dränka båda i ett enda stort tjohej. Robin Hood och lille John springer genom skogen. Känner inga bojer, lever efter egen lag. Tänker bara på sitt fria liv och hur man klarar sig. Oodle-lally, oodle-lally, hoppsan vilken dag. Oodle-lally, oodle-lally, hoppsan vilken dag.